Det här avsnittet av Rulla Vagn-podden sponsras av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.com. Hur hjälper man sitt barn till bättre självkänsla? Hur sjutton fixar man alla fighter och allt trots? Och hur möter man bäst sitt barn när det knuffas och kastar saker? I det här avsnittet av Rulla Vagn-podden pratar vi om trotsighet, frustration och att tycka om sig själv. Med oss har vi kvinnan som verkligen har känsla för barns självkänsla. Välkommen hit, Petra.
Tack så mycket.
Vad härligt att du är här.
Kul att vara här. Ja. Kul att träffa dig igen, Evelina.
Precis, för du har ju varit här tidigare och gett oss råd om trots och självkänsla. Mm. Men det här är första gången som du svarar på lyssnarfrågor. Mm. Så det ska bli jättespännande och kul idag, tycker jag. Och just den här perioden när barnen kommer in i trotsåldern, kan du inte säga tre vanliga misstag som föräldrar ofta gör? Så vi andra kanske kan slippa gå i dem fallgroparna.
Mm. Det första som jag tänker på, det är det här att faktiskt tolka beteenden just som trots.
Just det.
Det kanske kommer att bli tydligt här under avsnittets gång, tror jag, att jag inte så mycket för den här pratet om barns beteenden just som trots. Just utan det. Jag tänker mer i termer av självständighet. Jag tror att det leder i en bättre och mer konstruktiv riktning.
Precis.
Det andra som jag kanske skulle säga, det är väldigt viktigt för mig. Det handlar om det här att när jag möter föräldrar så ställer de väldigt ofta frågan, vad gör man åt?
Just det.
Vad gör man åt ett barn som? Mm. Vad gör man när? Mm. Och jag skulle så himla mycket önska att vi istället ställer frågan, varför blir det så här?
Mm.
Ett ord som jag kommer att säga många gånger under det här avsnittet tror jag är förebygga.
Precis.
Just att vi istället för att fundera på vad ska jag göra när det här händer, funderar över vad ska jag göra för att det här inte ska hända.
Mm.
Mm. Tredje tipset då, det handlar väl om att inte tänka att det är något som är fel.
Nej.
När man har konflikter med sina barn. Alltså det är ganska naturligt att barnen blir besvikna och förbannade och ledsna när vi bestämmer saker för dem. Och det behöver vi göra, för de har inte koll på sina egna behov. Så det är ganska naturligt och helt logiskt att barnen blir arga, ledsna och besvikna. Och att vi kanske inte ska tänka att det är ett mått på vår framgång som förälder.
Nej,
hur
det.
Våra barn reagerar. Utan låta dem ha sina reaktioner.
Vad skönt att höra. Mm. Ja, jag är så himla sugen nu på att höra dina svar på lyssna frågorna. Ska vi köra igång?
Det gör vi.
Ja. Hej Petra och Rulla Vagn-podden. Vi har en son som snart är 3,5 år. Han har alltid varit väldigt framåt och aktiv, vilket för det mesta är positivt. Ibland kan han dock bli väldigt frustrerad vid lek och kan knuffa kompisar och kasta leksaker. Han blir ofta ledsen och ber om ursäkt. Han fick en lillebror i oktober och vi har precis flyttat till hus utanför stan. Och senaste tiden har han blivit extremt trotsig. Tar sönder saker, slår oss, lyssnar inte på oss, vägrar ofta äta. När jag är själv med båda och till exempel ammar, då gör han väldigt dumma saker så att jag måste avbryta amningen och jaga honom medan lillebror blir ledsen. Det blir flera fighter varje dag, så extremt att man måste ta tag i honom hårt och ibland släpa honom i benen för att få med honom. Han väger över 18 kilo. Är alltid utmattad och känner mig ledsen efter dessa fighter. Han blir också ledsen och säger att han inte vill bråka. Ändå blir det så här varje dag. Vi vet att det är en stor förändring med syskon och flytt och berättar ofta för honom att vi älskar honom, pratar lugnt med honom om dagen och saker som varit jobbiga. Men det verkar bara ge effekt i stunden. Jag känner mig orolig för hur vi ska klara dagarna själva nu när han ska gå kortare och färre dagar på förskolan. Och jag kommer vara mycket ensam med båda. Vad kan vi förändra för att minska dessa fighter som tar så mycket energi? Ja, vad jobbigt det låter.
Ja, det låter jättejobbigt.
Vad tänker du när du hör det
här? Jag tänker att, precis som jag var inne på inledningsvis, vad ska jag göra när det här händer?
Ja, precis. Det är nog den naturliga
reaktionen.
Det är den
vanliga frågan, det är den naturliga reaktionen.
Precis.
Och jag vill då vända på steken och säga varför.
Mm.
Varför gör mitt barn som man gör? Hjälp mig att förstå. För jag är övertygad om att för att hitta en verklig lösning på ett problem i föräldrabarnrelationen så måste vi förstå varför problemet uppkommer. Tänk om du har fel på bilen, Evelina. Mm. Min bil går inte att styra. Vad gör man åt det? Så skulle du inte gå till mekanikern och fråga, eller hur? För vad skulle du fråga?
Ja.
Du skulle förmodligen säga, hjälp mig att förstå.
Precis, jag visste. Ja. Ja,
och du inser ju att mekanikern måste titta på bilen för att kunna svara på var i problemet består. Va?
Mm.
Och på samma sätt är det ju vuxen-barnrelationen. Mm. Att vi behöver förstå varför problemet uppstår innan vi faktiskt kan göra någonting åt det.
Mm.
Och nu gör jag en liten teoretisk utläggning här innan jag kommer tillbaka till mammans fråga.
Ja.
För jag har en övergripande teori. Det är att allt vi människor gör, det gör vi för att tillgodose behov.
Just det.
Som vi har. Jag har hittills inte sett en enda människa göra någonting och tänkt att det fanns nog inget behov bakom det beteendet. Så om jag ser någon som äter, då kan du gissa vad det är för behov, eller hur, Evelina?
Ja.
Ja, då tror du att det handlar om behov av näring.
Mm.
Om man ser någon som sover, då kan vi räkna med att det handlar om vila. Och när jag pratar om det här så skiljer jag mellan å ena sidan behov och å andra sidan strategier. Behov, det är de där stora fluffiga begreppen som kärlek och närhet. Gemenskap, kontakt, förståelse, självständighet. Och strategier är de tillvägagångssätt som vi väljer för att tillgodose våra behov. Det är också så att ett och samma beteende kan ha sin grund i olika behov.
Mm.
Så om vi hade 4 barn här inne som har svårt att komma till ro på kvällen, då är det inte säkert att alla de 4 barnen har samma behov. Utan det kan ju vara så att det första barnet som inte kommer till ro på kvällen kanske saknar närhet. Längtar efter närheten av en förälder. Det andra barnet kanske vill ha kontakt och samtal. Det tredje barnet känner sig rädd och längtar efter att vara trygg. Fjärde barnet kanske vill bestämma mer i sitt eget liv.
Just det.
Och när man tänker så här så blir det tydligt att det är ganska knasigt att ställa frågan, vad gör man åt?
Precis.
För att det beror ju på varför. De här 4 barnen behöver förmodligen 4 helt olika saker.
Mm.
Så tillbaka till brevskrivaren. Hon skriver då att barnet är 3,5 år och nyligen har fått en lillebror. Och han gör sönder saker, slåss och vill inte äta. Och de här problemen, de eskalerar när mamman är ensam med båda barnen och när hon sitter och ammar. Och det får mig att misstänka att det finns ett behov av kontakt hos den här pojken. Och han försöker tillgodose det genom att göra de här sakerna. När mamman sitter och ammar, då är hon verkligen fysiskt uppkopplad på det lilla barnet. Det är väldigt tydligt att nu har inte jag mammas hela fokus här. Och i värsta fall så har han inte ens hennes psykiska fokus. För det vet vi som har ammat att man är ganska liksom online med bebisen just då. Va? Så låt oss anta att den här 3,5-åringen har behov av kontakt. Nu vet inte jag bara gissar utifrån det här korta vi ju göra. Brevet.
Ja, precis.
Strategin som barnet väljer, det är att förstöra saker och att slåss. Fyller den strategin barnets behov?
Mm.
Ja, men absolut. Den gör ju det. Det kan man väl ändra högsta grad säga, eller hur? Sluta pilla, gör inte sådär, akta. Mm. Och i värsta fall så måste mamman till och med lägga ner bebisen och springa efter barnet.
Ja. Är det så att vi föräldrar tror att barnet förstår att det blir ju en negativ uppmärksamhet? Ja. Att så här, det vill han väl inte ha?
Mm. Varför slutar han inte med de här med negativa beteenden? Han vet ju att mamma blir arg.
Precis.
Svaret är att han kan inte sluta.
Nej.
För att kontakt är ett grundläggande mänskligt behov. Och även om negativ kontakt är obehagligt för barnet så är det bättre än ingen kontakt alls. Nu är det förmodligen så att den här pojken, han skulle få en massa positiv kontakt om han bara kröp upp och gosade med sin mamma samtidigt som hon satt och ammade bebisen. Men han är 3,5 år.
Mm, han har lite
svårt att klura ut det här. Och även om han kan klura ut det så glömmer han av det. När han står där och bara känner, jag behöver kontakt nu. Och då gör han det som funkar för honom i stunden.
Mm.
Så mitt förslag, det är att hjälpa barnet att få stöd i att få det här behovet tillgodosett på andra sätt än de sätt som han nu väljer. För de är ju usla för både honom och mamman, va? Och förmodligen för bebisen också. Nu är det inte så lätt att ge barnet kontakt alltid när man sitter och ammar eller vid middagsbordet. Och därför så är det viktigt att man agerar förebyggande. Nu kom det där ordet som jag flaggade för inledningsvis.
Ja.
Så istället för att vänta på att barnet börjar förstöra och kasta saker och göra dumma saker, så gäller det för föräldern att ligga steget före.
Mm.
se framför dig en PET-flaska. Men vi har faktiskt en flaska. Mm. Det står en vattenflaska här på bordet mellan oss. Tänk dig att istället för det som står nu så står det på etiketten kontakt. Den här flaskan, den är som, man kan använda den som en bild för att beskriva barnets behov av kontakt. Och den behöver vara fylld, den här flaskan. Åtminstone till hälften. Om nivån sjunker under en kritisk nivå, då börjar barnet må dåligt. Så vi behöver liksom känna kontakt med alla människor.
Mm.
Som storebror till en bebis så är den här flaskan förmodligen inte proppfull.
Nej.
Det är ganska svårt för den här mamman att hjälpa barnet att ha flaskan full hela tiden. Utan kanske så är den halvfull. Och så går mamman iväg och byter blöja på bebisen. Och sen så sätter hon sig och ammar bebisen. Vad händer då i 3,5-åringens kontaktflaska?
Mm.
Det börjar sjunka nivån där. Den sinar ju när mamma försvinner. Innehållet närmar sig den kritiska nivån. Jag behöver kontakt nu, jag behöver det nu, jag behöver det nu. Och då gör barnet det som han har lärt sig fungerar. Han har sönder saker. Han slåss, han gör dumma saker. Och det är ingen trevlig kontakt.
Men det är kontakt.
En bekräftelse på att jag är viktig för min morsa. Mm. Kolla, hon la till och med ner den där lilla skrikpaketet och kom efter mig.
Precis.
Så, för att sammanfatta då, det mamman behöver göra, det är att se till att barnet har en hög nivå, hyggligt hög nivå i den här flaskan hela tiden. Och kanske framförallt när hon vet att nu behöver han kunna vänta en stund.
Mm.
Så innan man sätter sig ammar, innan man går iväg och byter blöjan, så är det viktigt att tänka. Mm. På att vad kan jag göra nu för att se honom här? Jag har tänkte någon... skicka med tre.
Ja, jag har det. Jag såg att du var på väg.
Ja. Det första man kan göra för att tänka att man ska fylla på i den här flaskan förebyggande, det är att se till att ha kul ihop. Så lek och mys när lillebror sover. Gör något själv med storebror när pappa är hemma och kanske kan ta hand om bebisen. Försök engagera barnet när du ammar. Sätt det här bredvid mig. Kan inte du sätta det bredvid mig?
Ja,
och berätta om vad hände på förskolan igår. Mm. Eller kan inte du sitta här nära och bygga med klossarna? Jag tycker det är så mysigt när du är nära. Och sen så tittar man på honom när han bygger med klossarna. Och kommenterar det här. Älskar barn. Ja. Oj, nu satte du den röda klossen på den blåa klossen. Och nu körde bilen in där. Och så rasade alltihop. Vad tror du hände då? Alltså man behöver bara liksom nästan kommentera. Precis. Live-kommentera det de gör.
Ja.
Så känner han att han får kontakt, va? Och också bjuda in honom att hänga med. Nu ska jag gå och byta en blöja här på bebisen. Kan inte du hänga med? Jag gillar ditt sällskap.
Mm, precis.
Ta med honom i vardagssysslorna.
Precis.
Nu ska jag gå till tvättstugan och hänga tvätt. Jag skulle gilla ditt sällskap.
Mm. Ibland räcker det ju nästan att fråga, märker jag med vår 4-åring. Bara man har frågat, man vill hänga med. Så bara, nej, alls, det vill jag inte.
Nej. Men han hörde frågan, precis, eller mamma vill ha mig med, pappa gillar mitt sällskap. Så bara frågan kan vara som påfyllning i flaskan.
Ja.
Mm. Så det var mina tips. Och om man lite grann summerar då, så att börja med att förstå. Och när du har förstått så kan du förebygga. Genom att hjälpa barnet att få behovet tillgodosett. Med hjälp av andra och mer konstruktiva strategier än barnet själv väljer.
Det är ju en sån himla svår sits som man har där. När man är alltså ganska nybliven tvåbarnsförälder. Också för att det lilla barnet är liksom så, det är så snabba liksom, så här, de måste amma nu, de måste byta blöjan nu.
Exakt.
Och liksom det här, att hinna då också tänka på detta är ju lite av en utmaning.
Det är en stor utmaning, det tar tid och jag ska inte sticka under stolen att det är jobbigt.
Men å andra sidan lättare.
Alternativet, vad är det då?
Precis, lättare än alla de här fighterna varje dag.
Ja, och roligare.
Hej Rullavagnpodden. Jag har en pojke på 5 år. Han är väldigt känslig och en kärleksfull person. Jag märker att han tar in andra sinnesstämningar och känslor väldigt starkt. Om man är lite kort i tonen mot honom någon gång får han ångest och blir orolig i flera dagar. Han säger ofta negativa saker om sig själv. Till exempel att han är värdelös eller dålig, trots att vi aldrig skulle säga något sånt. Vi berättar dagligen för honom vilken fin kille han är. Så snäll och otroligt omtänksam. Vi har aldrig haft några konflikter, utropstecken. Hur kan vi hjälpa honom att stärka sin självkänsla? Det har varit så här i 2 år ungefär. Vi försöker alltid att berömma honom för hans egenskaper och inte för prestationer. Hälsningar, en ledsen mamma.
Mm. Ja. Så jobbigt.
Men en sån fin liten kille.
Och en sån fin mamma, ja, tycker jag.
Verkligen.
Och alltså, vi älskar ju våra barn. Och vi vill att de ska älska sig själva. Och det gör
det
så
är fruktansvärt.
Ont. När de uttrycker sig på sätt som tyder på att de tvivlar på sitt värde. Och jag tänker på åtminstone tre saker som jag skulle vilja ta upp i relation till den här mamman. Det första är att när barnen pratar illa om sig själva på det här sättet, jag är värdelös, jag är dålig. Alltså nu vet jag ju inte hur den här mamman brukar säga i den här situationen. Men om hon är som de flesta andra föräldrar så säger hon förmodligen något i stil med, men älskling, ja, är du ju inte alls det. Nej. Och du är fantastisk. Och du är jätteduktig på att rita, om han har sagt att han tycker att han är dålig på att rita. Och det vi missar när vi i halv välmening säger så här, det är att det nog inte riktigt ger barnet vad barnet behöver. För det han behöver, den här pojken, tror jag, det är förståelse. Förståelse för hur det är för honom att tänka så här om sig själv.
Mm.
Förståelse för hur viktigt det är för honom att känna sig värdefull. Och förståelse för hur det är för honom att kanske tänka att jag är dålig på att rita, om det nu det han har sagt. Och det får han inte riktigt, den här förståelsen, när hans mamma säger, det är du inte alls det. Och du är jättebra på att rita. För mellan raderna så riskerar han att höra, även om mamman inte säger och inte menar det, så riskerar han att höra, jag tycker att du tänker och känner fel.
Mm, just det.
Mm. Och det andra problemet, det är att mamman inte riktigt når fram med sitt budskap. Om det är så här hon säger. För föräldern vill förmodligen lära barnet att han duger precis som han är.
Mm.
Men det är inte riktigt vad hon förmedlar när hon säger, du målar ju jättefint. För outtalat, men ändå ganska tydligt, så finns risken då att barnet uppfattar, alltså har du inget att bekymra dig för. Som att det skulle vara ett problem om du inte målade fint.
Mm.
Men du målar ju fint, älskling. Så mitt förslag, det är att skifta fokus här.
Mm.
Att prata om vad som ligger bakom barnets tankar. Och hur det är för honom att ha de här tankarna. Att försöka förstå. Som han säger, jag är värdelös. Så kan mamma säga, oj, vad är det som får dig att tänka så? Jag kan ingenting. Vad är det som du skulle vilja kunna som du inte kan? Jag kan inte cykla och jag kan inte läsa. Och jag kan inte ens rita en jävla Star Wars-gubbe. Det är många saker som du skulle önska att du kunde. Och så kan du inte dem än. Och då blir du ledsen, är det så? Ja, jag fattar. Jag blir också ledsen när jag inte klarar grejer som jag vill klara. Blir du arg också? Ja, fast mest ledsen.
Mm.
Och så här får samtalet fortsätta. Ja. Tills pojken känner att han verkligen har blivit förstådd. Ja. Och därefter så kan föräldern, om hon vill, berätta vad hon tänker i relation till det som pojken just har sagt. Hon behöver inte göra det, men hon kan göra det om hon också vill vända på perspektivet. Och då kanske hon säger något i stil med att, vet du, när du säger att du är värdelös för att du inte kan cykla och simma och rita. Alltså jag känner mig så förvånad. För jag tänker att det inte alls är så. Jag tänker att en människa är värdefull även om det finns en massa saker som han inte kan. Jag tycker till exempel att pappa är ganska dålig på att dansa. Och han kan inte prata spanska som jag kan. Men vet du, jag älskar honom jättemycket ändå. Och jag älskar dig jättemycket. Fastän det finns saker som du inte kan.
Mm.
Vad tänker du om det, älskling? Mm. Och då kan mamman ha ett samtal med pojken om det här. Det samtalet är svårt att ha. Innan pojken upplever att han har blivit förstådd i vad han tänker.
Det går inte att gå rakt på det.
Nej. Barn bryr sig inte om hur mycket vi vet.
Nej.
Innan de vet hur mycket vi bryr oss.
Mm.
Och det där att visa hur vi bryr oss, det är att verkligen våga stanna kvar i barnets tanke och förstå den. Att jag visar att jag vill förstå den tanken, det betyder inte att jag håller med.
Mm.
Och det visar ju den här mamman ganska tydligt sen. Men jag måste verkligen vara beredd att ta in hans smärta. För annars så känner inte, mamma fattar inte hur det här är för mig.
Nej, alltså det är ju verkligen det värsta som finns som förälder. Ja, när de
det gör så ont och vi vill färga oss mot det.
Ja, verkligen.
Och det jag tror att vi behöver göra, det är att stanna med dem det och lyssna på det.
Precis. Har du några råd till den här mamman? För det här är ju uppenbarligen en ganska känslig kille som är väldigt inkännande mot mycket, verkar det som.
Precis.
Ja, så här, för lite grann, han kommer ju komma ut i en, om man säger, en tuff värld med förskola och kompisar och sen skola och så här. med några råd hur man skyddar en sån här? Eller ska man skydda dem?
Alltså man kan, det man kan skicka med dem, det är ju tron på sig själv. Att jag är värdefull och viktig och duger som jag är. Och en sak som jag tänkte på här, det är att, att det är ganska viktigt. Jag hör ju mellan raderna, tror jag, att det här är en pojke som inte tycker om att göra fel. Han vill göra rätt och vara duktig. Och han är rädd för att vara värdelös. Och då tänker jag att det mamman kan göra här, en sak som jag tänkte på, det är att prata om sina egna misstag.
Ja, just
sina
det.
Egna problem, alltså det är saker som hon gör, ja, som är fel. Är och visa att det är okej. Okay. Jag är inte en dålig människa bara för att jag gör fel. Och det tänkte jag på, att om man har ett barn som blir ledset, när man själv höjer rösten till exempel, då är det lätt hänt att man ber om ursäkt till barnet. Och att be om ursäkt är förstås jättebra. Det ska vi göra när vi har gjort fel. Men jag har hört ganska många föräldrar som ber om ursäkt i termer av, det var dumt av mig att göra det. Förlåt att jag skrek på dig. Förlåt att jag höjde rösten mot dig förut. Det var dumt av mig.
Nu sitter jag här som ett frågetecken. Ja, ska man inte säga det så?
Ärligt talat, är man dum, Evelina?
Ja, om man gör fel? Det är man ju inte.
Eller är man bara man en helt så mycket dumt, vanlig, ofullkomlig människa?
Ja, det har du verkligen rätt i.
Så jag tänker att när man har att göra med en sån här känslig kille som gärna vill göra rätt, då kan det vara bra. Då är det viktigt att lära honom att misstag inte betyder att man är dum.
Just det.
Så hur kan man då göra istället? Jag tänker att den här mamman, om hon råkade höja rösten mot sitt barn och vill be om ursäkt för det, då kanske hon kan säga så här, vet du, jag är ledsen att jag skrek på dig förut när vi skulle iväg. Jag gjorde det för att jag kände mig stressad och det var viktigt för mig att passa tiden. Och just då så tänkte jag inte alls på att du kunde bli rädd om jag höjde rösten. Önskar att jag hade tänkt på det. För det är viktigt för mig att du känner dig trygg. Tror du att du kan förlåta mig? Och när mamman ber om ursäkt på det här sättet, då tar hon ansvar för sitt eget beteende. För det första, det var inte barnets fel att hon skrek, utan det var för att hon inte kunde hantera stressen. Det var därför hon skrek. För det andra så visar hon att hon är en människa som kämpar med att hitta balansen mellan olika behov. Och det är inte alltid så lätt att hitta den balansen. Det var både viktigt för henne att passa tiden och omsorg om sitt barn. Och för det tredje så visar hon att hon inte är en dålig människa för att hon gjorde fel. Utan hon är en människa som ville väl. Hon glömde vissa saker i stunden. Och jag tänker att om hon pratar med så här om sina misstag med sitt barn, så blir det liksom lättare för honom att känna att man är inte dålig bara för att man gör fel ibland. Utan man är en väldigt vanlig människa som kämpar. Så det var det ena jag tänkte på. Det andra som jag tänkte på, som jag gärna skulle vilja skicka med den här mamman också, om vi har tid, har vi det?
Ja, absolut.
Det är det här med beröm. För jag kan verkligen förstå den här mammans instinkt och avsikt. Hon skriver att hon berömmer honom och berättar hur viktig och fin han är. Och att hon berömmer honom för hans egenskaper snarare för hans prestationer. Och jag förstår, som sagt, man vill bara, när ett barn mår dåligt, man vill överösa barnet med bekräftelse på du är, jag ser ju hur alldeles underbar och fantastisk du är liksom. Samtidigt så finns det en risk att om barnet får väldigt mycket uppskattning för hur han är, så finns det en risk att han börjar tro att han är älskad just för att han är som han är. Och egentligen så tror jag att föräldern vill förmedla att hon älskar barnet alldeles oavsett. Är du med på skillnaden?
Ja.
Så därför skulle jag tipsa den här mamman om att kanske lägga lite mindre krut på att berömma honom. För bakom varje beröm så finns det också en bedömning. När jag säger att du är duktig så har jag bedömt dig. Och gör jag en positiv bedömning så kan jag ju också göra en negativ. Det kan bli lite så här jobbigt för barnet, lite stressigt. Mamman bedömer mig hela tiden.
Och där är det ju en väldigt känslig kille liksom.
Det är ju det. Och han är, jag skulle gissa att han är ganska smart också och plockar upp det här. Så därför skulle jag tipsa om att kanske istället för att berömma, bedöma, recensera, värdera, intressera sig.
Just det.
Kanske snarare prata om hans tankar och hans känslor. Vad var det som var viktigt för dig i den situationen? Så berätta hur du tänkte när du byggde två våningar på det där huset med Lego. Eller, fick jag en teckning till av dig? Jag blir så glad när du visar mina dina teckningar för mig. Kom och sätt det här. Jag vill veta allt om teckningen. När vi ställer den här typen av frågor till barnet, så skapar vi liksom kontakt med barnet. Och jag tror att det bidrar till ett större lugn hos barnet än om han upplever att han blir bedömd som man blir när vi säger vilken fin teckning. Vad duktig du är, vad bra, vad fint du kunde hoppa så högt och så vidare. Så att istället för att bedöma, att ställa frågor, att intressera sig, att vara nyfiken. Det är ju ett sätt som jag visar för barnet att du är superfascinerande, du är intressant och du är viktig för mig. Utan att jag bedömer dig.
Ja, precis.
Ja. Så lyssna för att förstå. Det var det första tipset till den här mamman. Det andra var att prata om sina egna misstag. Att sätta ord på. Jag såg att jag gjorde det här misstaget. Och jag gjorde det för att det här var viktigt för mig. Och jag missade att det här också var viktigt för mig. Att undvika att prata om misstag som något som dumma människor gör. Och det sista, att visa intresse för barnet. Visa honom att jag är nyfiken, jag är fascinerad och jag är förundrad över dig. Och jag vill också skicka med den där positiva, villkorslösa uppskattningen. Bara som handlar om att jag älskar dig. Jag har saknat dig idag. Vet du, varje gång jag ser dig, jag blir alldeles varm i hjärtat.
Ja.
Och får jag en kram av dig. Det är så gott att vara nära dig. Det är där som liksom man visar uppskattning mot barnet utan att bedöma.
Ja. På rullavagn.nu hittar du hundratals artiklar som gör livet med bebis enklare, föräldraledigheten roligare och sömnen mycket bättre. In och kika! Hej Rullavagn-podden! Tack för en jättebra podd som ofta får följa med på mina promenader. Mina barn är snart 2 och 3,5 år. Just nu är det vår stora dotter som det är kämpigt med när det gäller trots. Jag har försökt fundera på när det blir fel, och det är oftast när vi ska gå från en aktivitet till en annan. Till exempel gå hemifrån till förskolan eller avbryta en lek för att äta. Om vi till exempel ska till förskolan försöker jag i god tid säga till henne att vi snart ska gå. Jag lägger fram kläder och är tydlig med att förklara varför. Men det slutar nästan alltid med bråk och hon bara vägrar. Har testat att bjuda in till en lek för att få på kläder och borsta tänder, men hon vill sällan det. Hur gör man för att det ska bli rätt? Är det jag som gör något fel? Eller är det så här med alla barn? Har ni tips på vad jag ska göra istället? Ja, är det så här med alla barn? Bara en snabb fråga. Är det ändå mer eller mindre med alla barn?
Allra flesta barn känner, eller familjer känner igen sig i just det här.
Vad skönt att höra.
Ja, vi har ju någon sorts idealbild som handlar om att barnen, ja, men de ska ju sitta och leka engagerat. Och sen så ska de bara lägga ner grejerna och komma när man säger.
Precis.
Och det är ju inte riktigt så.
Ja, men på något vis så finns en känsla av att om man lyckas göra rätt, så existerar inte de här jobbiga situationerna.
Och så är det ju inte, naturligtvis. Utan som jag sa faktiskt inledningsvis, det är liksom en del av utvecklingen att barn ska möta frustration och lära sig att hantera de jobbiga känslor som följer av det. Och om de inte lärde sig det skulle inte jag vilja ha ett sånt barn.
Nej,
det är superviktigt, för det kommer de att möta när de kommer ut i det verkliga livet, som jag egentligen hatar som uttryck. Det är ett jättekonstigt uttryck, men när de lämnar familjens... när de lämnar det trygga familjelivet.
Ja, precis. Ja. Men tillbaka till frågan här.
Alltså, som sagt,
vad har du för tankar?
Ja, jag får flera olika tankar faktiskt. Jag tänkte på att för oss föräldrar så kan det kännas som trots när barnet inte liksom vill klä på sig och följa med på morgonen eller vad det nu kan vara. Men det handlar ju, beteendet handlar ju om att barnets planer och mål och önskningar, de är lika viktiga för barnet som våra planer och mål och önskningar är för oss vuxna. Och jag vill betona det här, för jag tycker att det är viktigt att vi tar med oss det in i dialogen med barnet. Barnet behöver respekt. För att det hon sysslar med, det är viktigt för henne. Det är lika viktigt för henne som min tanke om att vi måste gå nu. Om hon inte får det från föräldern, om hon inte upplever att hon får det, då tycker hon med sin barnlogik att då har nog mamma inte förstått hur viktigt det här är. Och då måste hon ju förklara det för mamma. Ja. Och det gör hon i termer som vi kallar protester. För hon har inte alla de där fina orden som vi vuxna har. Och det rika ordförrådet. Utan då springer hon iväg och gömmer sig. Eller skriker eller lägger sig ner och gråter. Va?
Men kallar vi detta felaktigt trots?
Ja.
Nu blev du lite trotsig här.
Jag blir trotsig av att höra ordet trots. Det säger något om relationen, tycker jag, mellan dig och mig. När jag tar mig rätten att definiera dig som trotsig. Det betyder att jag tycker att jag har rätt. rätt att bestämma här. Mm. Så jag gillar inte alls det ordet. Nej. Jag gillar mer självständighet som ord i så fall. Mm. Och självständighet är en naturlig del av barnets utveckling. Ja. Det vore förfärligt om de inte utvecklades i den riktningen. Mm. Så att förbereda barnet i det här fallet, det är jättebra.
Mm.
För på så sätt så får barnet information om vad som är viktigt för mamman. Men föräldern behöver också ta till sig barnets information. Mm. Just om det. Vad som är viktigt för barnet. Om vi tar exemplet med barnet, det här med att komma iväg på morgonen. I de flesta familjer så ser det ut som att, jag brukar beskriva det som att föräldern och barnet befinner sig i olika bubblor på morgonen. Ser framför dig varsin så här, vad heter det? När man blåser bubblor, luft, såpbubblor, precis. Och i mammans bubbla, där finns det familjelogistik och där finns förberedelser för hennes arbetsdag. Och sådär.
Tider att passa.
Ja, precis. Och i barnets bubbla, det finns inga tider att passa. Mm. Där finns den pågående leken.
Mm.
Mm. Och de här bubblorna, de glider runt i hemmet under morgonen. Och ibland så låter mamman sin bubbla knuffa till barnets bubbla lite grann. Det är då hon säger, nu är det snart dags att åka. Eller här är dina kläder, ta på dig dem nu. Om vi inte åker om 2 minuter så kommer vi för sent till förskolan. Men mamman, hon tar sig liksom aldrig riktigt in i bubblan.
Mm.
Så leken den fortsätter där inne i barnets bubbla. Och det jag brukar tipsa föräldrar om att göra det här läget, när de vill ha kontakt med sina barn, det är att liksom gå ur sin egen bubbla och försöka försiktigt gå in i barnets bubbla.
Mm.
Om mamman gör det här, då sätter hon sig kanske på soffkanten och visar intresse för barnets lek. Så då säger hon, är det en tävling mellan bilarna du håller på med? Mm. De kör fort, krockar de ibland. Ja, krasch, boom, bang, du vet så här. Går bilarna sönder då? Ja, fast Superman kan laga dem. Åh, vilken tur de har. Samtidigt så lägger mamman handen på flickans axel och säger, det är dags att klä på sig och gå till förskolan nu. Vet du, jag tycker att vi gör så att vi lämnar alla bilarna precis här som de är nu, så att du kan fortsätta racet när du kommer hem. Samtidigt så räcker hon över tröjan och fortsätter prata med barnet. Vilken bil hejar du på? Men jag hejar på Blixten, det vet du ju mamma. Oh, jag vet ju, det är ju alltid din favorit. Så lämnar hon över byxorna och fortsätter. Tror du att bilarna kommer att sova när du är borta idag? Bilar kan inte sova mamma, de parkerar sig bara. Sen så tar mamman barnet i handen och leder ut henne i hallen. Samtidigt som hon fortsätter prata om leken och ställer frågor. Så det som mamman gör i det här läget är att hon försiktigt går in i barnets bubbla. Hon hämtar barnet i hennes bubbla där hon är. Och så tar hon med henne ut försiktigt. Och hon gör det med förståelse för hur viktig barnets bubbla är för barnet. Och med omsorg om att bubblan ska finnas kvar när den här flickan kommer hem. Så att hon kan fortsätta leka.
Det där märker jag supertydligt med våran 4-åring. Alltså när man ska gå och lägga sig och så. Mm. Och bara liksom bekräfta det hela tiden. Att så här, det här står kvar precis som du lämnar det.
Och jag fattar alltså, hur viktigt det är för dig. Och vad ska du göra imorgon när du börjar? Precis. Vilken lek kommer du börja med?
Ja, det underlättar jättemycket. Ja. Så att Men om man nu har försökt försiktigt ta sig in i bubblan då. Och barnet och inte vill släppa sin bubbla.
Nej.
Vad händer då?
Det kan ju hända att man kommer i ett läge där man behöver plocka med sig barnet. Om man liksom behöver ta upp barnet och gå iväg. Det är kanske inte det första jag rekommenderar. Men ibland är det nödvändigt för bussen går om 7 minuter. Om vi inte hinner med bussen så missar du utflykten med förskolan idag. Va? Och det som är viktigt i det här läget, det är hur vi tar med barnet. Och vad vi säger när vi tar med barnet. Man kan antingen, vilket jag avråder ifrån, liksom irriterat lyfta upp barnet. Hälla ner i overallen och säga, skärp dig, du vet att vi måste åka nu. Eller så kan man lyfta upp barnet med liksom omsorg och kärlek i händerna. Och säga något i stil med, jag fattar att du blir ledsen. Jag vet hur mycket du tycker om att leka med bilarna. Jag blir också ledsen när jag måste sluta med saker som jag tycker mycket om att göra.
Mm.
Det är ju så att barn de kan ju inte alltid få som de vill.
Nej.
Nej. Och de bör inte alltid få som de vill. För då skulle vi förmodligen sitta på mattan och leka med bilarna hela tiden. Och inte få vare sig mat eller utbildning eller något annat. Men vi föräldrar, vi kan lägga oss vinn om att respektera barnens önskan om att få det som de vill. Och vi kan också respektera deras besvikelse när de inte kan få det som de vill.
Mm. Just det. Mm. Jag tror den där grejen är ganska svår, tycker jag, som förälder. Alltså liksom balansen mellan att så här, alltså då visa respekt för det som pågår och vad de håller på med. Och sen samtidigt hela tiden känna att så här, ja men jag måste ju vara i tid. Alltså, exakt. Och det där. Alltså,
skitstressigt.
Det är skitstressigt.
Och jag tänker att oftast så får man nya chanser, om vi tar det exemplet. Ja. Du får nya chanser imorgon och övermorgon varje dag. Det är inte bara på måndag morgon du har det problemet. Och då kan man tänka att jag försöker komma ur det här med heden i behåll på måndag. Utan att kränka någon.
Just det.
Och sen så funderar jag på måndag kväll kanske tillsammans med min partner över hur gör vi imorgon.
Precis.
För att det inte ska bli likadant igen. Mm. Vad var det som var viktigt för barnet i den här situationen? Vad är det som är viktigt för oss vuxna? Hur kan vi ta ansvar för situationen så att den blir bättre imorgon?
Just det. Har du några fler sådana frågor som man kan ställa sig för att verkligen sätta sig in lite mer i barnets perspektiv?
Jag tycker just att det här, att liksom fundera över vilket behov har barnet? Vad är det som ligger bakom beteendet? Men också att fundera över sitt vuxna behov. Vad är det som är viktigt för mig? Barnet kanske har behov av att få avsluta saker i lugn och ro. Jag har behov av att passa tiden. Det är viktigt för mig, för mitt behov är liksom att bli sedd som en pålitlig människa. Jag har en överenskommelse med mina kollegor om att jag ska vara på jobbet 8:30. Och då får man fundera över, okej, så det är viktigt för mitt barn att få avsluta saker i lugn och ro. För mig är det viktigt att bli sedd som en pålitlig människa av mina kollegor. Hur kan jag agera annorlunda imorgon för att båda de här grejerna ska bli tillgodosedda? Och en möjlighet för mig om jag vill bli sedd som en pålitlig människa, det är ju att jag stressar och tvingar mitt barn ut genom dörren. En annan just i stunden, det kanske är att jag ringer och säger, vet ni, idag blir jag en kvart sen. Eller att jag väljer att ta bilen istället för att ta bussen. Det finns oftast mer än en lösning på varje problem. Om man inte liksom på förhand har låst sig vid att det här är den enda möjliga lösningen. Men då behövs det lite prestigelöshet.
Det gör det.
Och då kan man behöva vara prestigelös i den stunden, där och då. Men sen fundera över hur kan jag göra annorlunda imorgon för att det inte ska hända igen.
Precis.
Kan vi gå upp en kvart tidigare? Kan vi se till att vi verkligen förvarnar det dags? Kan jag gå in i den där bubblan som jag pratade om istället bara för att knuffa på den på utsidan? Och vara fast i min familjelogistik. Liksom.
Precis. Det känns som att många är lite rädda för, alltså om man så här, hittar kompromisser med sitt barn där båda ändå blir nöjda. Att man är rädd för att barnen ska få bestämma för mycket. Alltså kring hur livet ska se ut och att de blir bortskämda. Ska man vara rädd för det?
Om du ger upp på dina egna behov, ska du vara rädd för det.
Det
för då kommer du snart att sitta där och vara bitter. Men om du tänker att det här känns helt okej för mig. Vi hittar en lösning som är okej för mig och för barnen. Men det är väl bara helt underbart. Det är det jag vill skicka med mina barn ut i livet. Att hitta lösningar som funkar för alla.
Precis.
Så det tycker jag är den, liksom, titta på dig själv. Är jag nöjd med den här lösningen eller är jag inte nöjd?
Nej.
Om du är missnöjd, men då är det inte den lösningen du ska gå på. I alla fall inte upprepade gånger. För det kommer bara innebära att barnet får betala med bitterhet från din sida.
Det har du rätt i. Tack Petra. Det där var tyvärr dagens sista fråga. Men vi har glada nyheter och det är att Petra kommer tillbaka senare i vår och svara på ännu fler frågor från er lyssnare. Men tack för idag för alla supervettiga svar.
Tack för idag.
Ja. Tack också till dig som har lyssnat. Du kan som vanligt skicka in din fråga till våra experter på podd@rullavagn.nu och vi är ju snart tillbaka med ett nytt fullmatat avsnitt. Det här avsnittet av Rullavagn-podden sponsrades av Kavat.